Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett Nyhetsveckans special, som den här gången med nummer 46. Och till min stora glädje har jag med mig bibelläraren Lars Enarsson på plats i Jerusalem. Mycket välkommen, Lars!
Tack så jättemycket, det är väldigt trevligt att få vara här.
Ja, du, i torsdags i det programmet som vi la ut på torsdagskvällen, jag och Maria, så berättade vi att din bok Sanningen om Palestina, att vi hade fått en kartong med böcker, 100 stycken, och vi har nu på dessa dagar, det här är söndag när vi spelar in ska jag säga, för jag tror inte programmet kommer ut förrän på tisdag eller onsdag, vi har sålt hälften av dem.
Ja, det är bra. Ja, det är kanon.
Ja, och du kan väl visa upp boken, hur den ser ut.
Så här, om jag döljer mitt ansikt så kanske
ja,
ser den.
Där ser jag lite, ja, Sanningen om Palestina. Och vad är nu underrubriken?
Israel, Bibeln och striden om sanningen.
Mm. Varför skrev du den?
Ja, det är för att det finns så mycket felaktig information om konflikten, om kriget. Så jag kan nog säga att de allra flesta i Sverige, de känner inte till de här fakta som jag presenterar i den här boken. Och jag tror att det är oerhört viktigt att man har de fakta för att kunna bedöma det som sker på rätt sätt. Jag har ju följt den här konflikten sedan jag kom till Israel första gången 1973. I själva verket kommer jag fortfarande ihåg, jag vet inte om du gör det, men det är en sån här ögonblick som man glömmer aldrig. Jag vet precis var jag stod någonstans på väg ut genom utgången från läroverket i Ulricehamn när jag fick reda på sexdagarskriget i Israel. Det var ett sånt där minne som jag har ända tillbaka då. Men alltså, sen kom jag till Israel första gången 1973 och det var en livsförvandlande upplevelse för mig. Och då blev jag intresserad av det som pågår här i Israel. Så jag har följt den här utvecklingen, kan man säga, väldigt nära då i över 50 år blir det, va?
Ja.
51 år i år. Så när jag kom, förlåt, det är 50 år därför att jag kom hit med min fru första gången 1974 var det, i februari. Mm. Så att det är 50 år. Och jag fick ju med en gång klart för mig att det här är i första hand en religiös konflikt. Det är inte en konflikt i första hand mellan två folk och om samma land på det viset som vi tänker i Europa, utan det är ju så att islam, de har ända sedan då slutet av 1600-talet när de intog Jerusalem, så har de styrt på olika sätt över det här området. Och islam lär ju det att när en gång ett område har hamnat under islam så får det aldrig lämnas över till någon annan. Fram till domedagen så tillhör den islam. Så de som tror på islam, de är alltså skyldiga att driva judarna härifrån. Och det är det som ligger i botten på hela den här konflikten. Det är inte en konflikt i första hand politiskt och nationellt mellan två olika folk, utan det är en konflikt där islam alltså icke kan acceptera judisk överhöghet över det här landet. Och det är ju då i direkt konfrontation eller konflikt med det som vi tror på i Bibeln, att Gud har gett det här landet till Abraham, Isaks och Jakobs efterkommande för evig tid. Och det kolliderar då väldigt starkt med islam. Och den här fanatismen kan man säga inom islam, den har ju fått en sån oerhörd renässans under de senaste 50-60 åren, framförallt genom oljan, som har inneburit alltså den största överföringen av kapital i världshistorien. Alltså för 100 år sedan så var ju araberna mer eller mindre utfattiga. Det fanns ju inga tillgångar här, men oljan har ju gjort dem till att de har fått en resurs som gjort att de har växt till som en maktfaktor i hela världen på ett enormt sätt. Och det här strider då det lilla landet Israel emot. Det är några få procent i ett folkhav av muslimer på 1,5 miljard runt omkring här som vill ingenting annat än utplåna det här landet. Och judarna är inte så intresserade av det. De gillar inte det, att de ska bli...
Nej,
Det är lite konstigt,
vem
men...
skulle gilla det? Nej, men jag tänker så här att på något sätt när jag var liten, jag är född 1960 så jag är något yngre än du. Och jag minns ju att mina farföräldrar pratade mycket om Israel och de berättade för mig om andra världskriget och du vet förintelsen och allt det här. Och de var socialdemokrater och de var väldigt positivt inställda. Och min faster, hon hade varit på kibbutz, hon var där när jag föddes. Så att jag hörde mycket talas om detta. Och sen hände det någonting, alltså när socialdemokraterna gick från att ha varit väldigt Israelvänliga och kände till historien om landet. Alltså var ingen så att det var väl ingen på den tiden som trodde att det fanns ett land som hette Palestina med ett palestinskt folk som blev bortkörda från landet. Men sen hände det någonting och du som har satt in hela den här historien kan väl berätta vad var de viktigaste sakerna som fick världen att svänga om och inte längre komma ihåg sanningen utan istället tro på lögnen?
Precis. Jag kan väl säga först som en bakgrund att just då under sexdagarskriget 1967 så hade vid dess slut alltså Socialdemokraterna sin partikongress i Folkets hus i Stockholm. Jag vet inte om ni känner till det, men
Nej.
då går Tage Erlander fram till podiet, avbryter hela kongressen och säger: "Vänner, jag har en glad nyhet att berätta. Israel har vunnit kriget mot
Ja.
araberna." Och alla ställer sig upp och applåderar.
Just
Det var
det.
1967 inom socialdemokratin. Men sen kommer en man till makten så småningom som heter Olof Palme. Och orsaken var, alltså det vet jag inte, men man kan säga så här, efter 1967 så var ju inte, blev det populärt att inte längre se Israel som the underdog som var så hotat, utan nu hade Israel vunnit en sån förkrossande seger på 6 dagar mot alla omkringliggande länderna och intagit hela Sinai, hela Judeen och Samarien, det som felaktigt kallas Västbanken, och Golanhöjderna. Så nu var ju liksom Israel var stora. Och i det här läget så beslutar sig Sovjetunionen för att man vill ta parti för palestinierna för att få en ingång i Mellanöstern i maktpolitiken gentemot USA. Och KGB utbildar då bland annat Yasser Arafat till att starta en frihetsrörelse för ett uppdiktat folk som då heter palestinierna. Därför 1948, vi måste gå tillbaka 1948 också, då beslutade ju FN om att dela det här landet i en judisk och en arabisk stat. Alltså, hade man sagt att man röstade om en judisk och palestinsk stat, som man talar om nu, så hade ingen fattat något vad som pågår, därför att de som i första hand identifierade sig som palestinier var inte araberna med Yasser Arafat i spetsen, utan det var judarna. Och det talar jag om i den här boken då. Så att Arafat sa ju det då, att det har kommit på min lott att ge det palestinska folket en identitet som de inte har nu. utifrån konfrontation med Israel. Och det var alltså på inrådan utav KGB. De sa det här måste vi måste stödja en frihetsrörelse och nu är USA på Israels sida så nu tänker vi att istället ställa oss på er sida och då ska ni framställa er som ett förtryckt, armt folk som har tappat ett land som ni ska kämpa för. Och den där bilden har ju de lyckats med då otroligt väl att skapa med hjälp av media, oljepengar och så vidare och så vidare.
Om jag förstår det rätt så var ju Yasser Arafat var ju egyptier, så han hade egentligen ingenting med det så kallade palestinska folket att göra.
Han kommer inte ens en gång ifrån Palestina. Här är
Nej.
inte intressant som man kan tänka efter. Judar, de kallas för judar därför att de kommer från ett område som heter Judeen. Nej. Araber, de kommer och härstammar ifrån ett område som heter Arabien. Det är därför de heter araber. Och det ligger inte här. Så man då ska säga, vem är ursprungsbefolkningen som enligt FNs konventioner har rätt till sitt land? Därför att ursprungsbefolkningen har nämligen den rätten enligt FN. Det är inte araberna, de härstammar ifrån Arabien. Det är ett folk som har kommit in här långt senare. Alltså judarna har en 3500 år, ja nästan 4000 år nedtecknad historia i detta land. Du kan inte, alltså vart du än kommer i det här landet så har du de judiska rötterna tillbaka tusentals år i tiden. Fråga medelsvensken idag så har de trott detta att ja, Israel det är en kolonialprodukt ifrån Europa av vita människor som har kommit hit och tagit ifrån de stackars palestinierna deras eviga hemland. De som alltid har funnits här sedan världen skapades. Men ja, så är det.
Nej, men alltså, det värsta med det här tycker jag är att, och det är också som när jag läste din bok som det stod klart för mig, att hur lyckades Yasser Arafat med det här trolleritricket? Ja, genom flygplanskapningar och terroraktioner, massor med döda och slaktade människor. Va? Är det alltså ett framgångsrecept? Att man dödar och slaktar och begår terrordåd och då får man sin vilja igenom?
Ja, det är för att de flesta människor, speciellt i efterkrigstiden efter andra världskriget, de vill inte ha någonting annat än lugn och ro. De vill inte bråka, de vill inte stå upp för någonting, de vill inte stå för det som är rätt och fel. Och det utnyttjar sådana då som Arafat och hans kumpaner. När de bråkar så får de uppmärksamhet och när de hotar så blir det att folk backar. Men det är alltså inte bara det, utan det är det kombinerat med oljevapnet. Så med att det finns också pengar involverat i det här. För det har varit en sån kassakista för muslimerna och för araberna under de senaste 100 åren med oljan. Och det har gjort att de har kunnat sätta resurser bakom. Inte
Ja,
bara hot.
och jag
Så.
tänker också så här, det är också någonting med det här, det är nästan kristendomsföraktet som har brett ut sig i västvärlden och det här lägga sig platt för islam. Att om du och jag skulle hävda så här, jo, men alltså detta land tillhör judarna därför att Gud som skapade allting, han tog dem som sitt folk och han har lovat dem saker som gäller till eviga tider, då skulle folk skratta. Vad är det för trams? Vad Gud har sagt, det står i Bibeln, det är väl ingen vettig människa som bryr sig om det. Men så kommer då muslimerna och säger ja, vi har störst rätt till Jerusalem. Och så tänker man, jaha, vadå? Och då är det den här fantastiska historien som, alltså första gången jag hörde, jag tror inte det var sant, att deras, alltså de säger så, Mecka först, Medina sen och som tredje heligaste stad är Jerusalem. Jaha, vad bygger det på? Jo, det bygger på att någonstans i haditerna tror jag, så står det att Muhammed en natt hade en dröm där han flög till den moské som låg längst bort. Det står inte i Jerusalem. Han flög till den moské, hur det nu kunde finnas en moské innan han själv hade varit där. Alltså det är ju ingenting som stämmer. En häst med kvinnobröst. Och så band han den nere vid klagomuren. Och sen så kom Gud och tog med honom upp till himlen och sen kom han tillbaka och sen i en dröm. Allt detta hände i en dröm. Och det gör att muslimerna anser att de har större rätt till tempelberget än vad judar och kristna har. Hur ska man förstå
Och det,
detta?
de har hela FN bakom sig som har beslutat det, inklusive Sveriges regering som har backat upp det beslutet i UNESCO, att det är de som har rätten till detta. Vi ska komma ihåg att det här med att Jerusalem skulle vara deras tredje heligaste stad, det är väldigt, alltså har väldigt lös grund. Därför att det enda som gör Jerusalem betydelsefullt för islam, det är för att demonstrera sin överhöghet över judarna. Så när judarna inte var där så var alltså tempelplatsen ganska så oviktig. Den var inte speciellt betydelsefull. Det är fram till våra dagar när judarna börjat komma. Oh, nu måste vi bevaka vår symbol för makt över det judiska folket. Därför att Mohammed är den slutliga uppenbarelsen till mänskligheten från Gud. Och ingenting får hota det. Det finns ingen tolerans. Och därför så är judarna sånt enormt hot mot islams anspråk på världsherravälde. Så vill vi inte lägga oss platt för dem också här alltså i Sverige, så bör vi stå upp emot det här falsariet, alltså utav att, bara som du säger, att han band sin häst vid klagomuren. Men käre värld, vad är, alltså de till och med visar då ett hål i västra muren. Där var det som han band hästen.
En dröm.
Alltså, ja, i en dröm. Men det här, vi ska också ha klart för oss att det här var en tradition som började utvecklas flera hundra år efter Mohammed. Så den finns inte ens inom islam, att Jerusalem skulle vara tredje heligaste plats dit Mohammed for på sin häst. Det började uppstå på 1000-talet i Egypten. Så att när man ser historiskt på det också, så är det inte ens, alltså det är fantasier. Men det är det här som är kanske det allvarliga, eller det är inte det allvarligaste i och för sig, men som stör mig, det är historieförfalskningen inom islam.
Ja, men jag menar det är
Det
ju så här. Alltså jag menar vi som är kristna, vi tror ju på sanningen. Och jag har ju äntligen satt igång med bibelläsandet. Jag sa till några vänner häromdagen att alltså jag har alltid tänkt att jag skulle läsa bibeln någon gång. Men när ska man få tid med det? Liksom, en sån tjock bok, det går ju inte. Och så tänkte jag, ja det är klart om jag någon gång skulle hamna på en öde ö, då skulle det vara bra med bibeln. Eller om jag fick ett långt fängelsestraff, vilket jag inte begriper varför jag skulle få. Men du vet, så har jag tänkt. Och så nu har jag hittat det som heter Segerplan mat för dagen. Och det är en liten skrift som man kan beställa, man kan söka på nätet. Och vi får den i bibelskolan där jag går, i Pingst, och så börjar det då den 1 januari och så är det tre saker man läser. Man läser först någonting från Psaltaren och sen läser man något från Nya Testamentet och sen läser man något från Gamla Testamentet. Och det är inte riktigt kronologisk, eller det är inte riktigt i den ordning som det står, utan det är mer kronologisk ordning. Och lite variation sådär. Och det är så fantastiskt, Lars. Där sitter jag nu varje dag. Jag har ju boken, jag har ju Bibeln framför mig där. Och så först läser jag en bok som heter Jesus varje dag. Och det är som en sån kärleksdusch varje morgon då. Det är bara så här korta bitar. Och sen så läser jag de här tre olika sakerna och sen ber jag. Och jag har fått en så bra rutin på det. Och dagens gudstjänst vi hade, det handlade just om bön och varför bön är så viktigt. Och jag ska fråga dig sen, men jag ska bara säga det att jag är så glad att jag hittade den här segerplanen. För att nu, jag tyckte det var svårt, du vet ju precis att det är ju 5 år sedan jag blev kristen, det var ju när jag var nere och hälsade på dig för 5 år sedan. Och jag tänkte ju så när jag kom hem då, ja nu tror jag på Gud, ska jag be? Ja, hur gör man då? Käre gode Gud, Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill säga, men tack för att du älskar mig. Alltså, och nu har jag kommit in i det på ett sådant sätt som är fantastiskt. Så nu vill jag veta, varför tycker du att vi ska be? Och varför är det så vi... Och just det var det jag trasslade in mig lite här. Egentligen skulle det handla om skillnaden mellan kristna sanningslängtan och muslimers till och med uppmaningar att ljuga om det gagnar islam.
Ja, alltså det här är en strid mot lögnen. Det är en strid om sanningen. Och Jesus säger ju att jag är sanningen. Och han kallar djävulen för lögnens fader. Så att det är liksom de här två motpolerna, det är sanning och lögn som vi strider om. Och dessutom så står det ju också då att Guds ord, Jesus säger att Guds ord är sanning. Så vi brukar ju säga det att Jesus är det levande ordet och Bibeln är det skrivna ordet. Och båda de två är sanningen. Så att vill man stå på sanningens sida så måste man läsa sanningen som finns i Bibeln. Jag lyfter upp den lite grann här så att alla kan se. Den är viktigare än min bok alltså. Det är härifrån jag har fått ammunitionen. Nej, men det är ju så att det är för mig också livsnödvändigt att läsa min bibel varje dag. Och jag läser ju igenom hela bibeln varje år och det blir bara bättre och bättre. En festlig sak, när jag gjorde min militärtjänst så brukade jag läsa bibeln på kvällen i i baracken där. Och då var det, sen när vi skulle göra repmånad, så var det en av kompisarna som kom till mig, för då låg jag i tältet där och läste Bibeln och sa, va? Har du inte läst ut den boken än?
Den är ju det, alltså den är ju så, Bibeln är ju så explosiv. För det första är det liksom källan till all viktig kunskap som finns. Och så, det är precis som du säger, för nu har jag börjat om på Matteusevangeliet, man läser de evangelierna två gånger. Och nu ser jag ju, jag ser nya saker, för jag brukar skriva ner de verser jag gillar mest. Och då ser jag att det är olika verser, det är olika saker som tar mig de olika gångerna jag läser det. Så jag kommer fortsätta precis som du, jag kommer att läsa Bibeln varje år, varje dag, varje år som jag kommer att leva.
Amen, så är det. Det är vårt dagliga bröd. Människan ska leva inte bara utav bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och det är den här boken, det är ord som har utgått ur Guds mun. Och det är det judiska folket som har gett oss den boken. Jag menar, alla profeterna, apostlarna var judar och den kommer härifrån Israel. Och det är klart att han som är lögnens fader gillar inte detta. Så därför så är det en andlig konfrontation och en andlig strid här som pågår just nu i det här kriget. Och det kommer ju, Ingrid, att bli en uppdelning till slut mellan de som står för sanningen, som också är ljusets barn, och de som inte vill veta av sanningen, som kommer till slut, som Paulus skriver, att tro på lögnen. De kommer att bli förbannade så att de tror att lögnen är sanning. Och det är lite förbluffande när man ser debatten om det som pågår här i Israel, hur allting vänds upp och ner. Det är ganska chockerande faktiskt. Men så den här boken kände jag att den här måste jag få ut nu efter det att kriget satte igång. Jag hade inte planerat att skriva den, jag höll på med en helt annan bok som jag skrev, men jag är tvungen att ta fram mina gamla anteckningar, så det här är ju gammalt material som jag har undervisat i många år, som också är uppdaterat naturligtvis. Så det här ska vi försöka sprida i Sverige för att sanningen om den här konflikten ska börja gå upp för fler människor. För när de får reda på det här så det är ju många som blir väldigt glada och säger, va, det hade jag ingen aning om, det visste inte jag.
Nej,
Så
precis
att
så. Så att är det
inte.
så, vi är beredda att köpa 100 böcker till alltså. Så att bara fortsätta
Amen.
beställa nu. Du, då tänker jag att då ska vi gå
Och
över. Ja, vad sa du?
bli kontaktad. Bli kolportör och sprid boken alltså. Jag
Ja.
vet inte om ni också erbjuder mängdrabatt, men det kan man ju alltså
Det
köpa
kan man
fler.
säga att vi gör för att vi har ett och samma fraktpris oavsett om man beställer en eller flera. Så att det blir ju faktiskt rabatt på det sättet. Det är bara för att det var enklast att göra så. Men som sagt, bara beställ boken, beställ gärna flera och när ni har läst den, då, låna ut den till folk. Det här är så viktigt, precis som du säger Lars, vi måste få ut sanningen. För så länge, jag menar vi har mainstream-medierna som varje dag helt okritiskt rapporterar att nu är det 30 000 döda, nu är det 32 000 döda. Från siffror som kommer från en terroristorganisation. Hallå!
Ja, det är otroligt. Och det, de flesta, eller alla krigen här i Mellanöstern faktiskt som har varit, så vet man än idag inte exakt hur många som har omkommit. Men Hamas, de vet varenda dag exakt så här många och precis hur många som är barn och hur många som är kvinnor. Det vet de precis.
Ja.
En terroristorganisation mitt under krig, hur trovärdigt är det?
Nej, det är så otrovärdigt så att det är helt obegripligt hur någon journalist kan se sig själv i spegeln när de har stått och rapporterat det här som om det var fakta som var granskade. Men nu hoppar vi över till den fantastiska resa som du arrangerar i Israel 30 maj till 6 juni och jag har en länk här, kommer att komma i show notes där ni går in och så står det allt om resan och för det första, jag har ju redan anmält mig och jag har köpt biljetter, flygbiljetter och så. Och så när jag berättar det för folk, till och med i min församling, så här, Israel, nu är det ju jättefarligt. Så här, va, vadå farligt? Jag litar på Gud, nu ska jag till Israel.
Nej,
Men hur farligt är det? Har du känt dig orolig? Har du blivit nästan dödad eller?
nej, alltså det är klart, när det satte igång här i Gaza så föll ju raketerna överallt här och vi fick ju springa till skyddsrum. Men så är det ju inte längre. Och sen i norra delen så förekommer raketer nu från Hezbollah. Men vi känner inte att det är någon som helst fara. Det är absolut ingen fara att komma till Israel. Och skulle det mot för all förmodan bli så att det blir riktigt så det regnar ner så skjuter vi bara upp resan lite grann och folk får tillbaka, eller får tillbaka pengarna. Så att
Ja. Jag
det
tog
är.
avbeställningsskydd på mina flygbiljetter ska jag säga.
Ja, men det är bra.
Ja. Men berätta, vad
Det är bra.
är det vi ska få se och vad är det vi ska få vara med om?
Ja, alltså vi kommer att få med om många saker. Jag vill säga så här, om du vill stödja Israel så är det bästa du kan göra är att komma nu och
Ja.
sätta dina fötter på den här marken. För det är en sådan fantastisk proklamation att komma ifrån Sverige mitt i den här situationen som nu råder och säga hallå, här kommer jag därför att jag vill stödja den enda demokratin här i Mellanöstern som strider för sin överlevnad. Och det betyder så oerhört mycket för det judiska folket. Sen har vi lagt resan så att den kommer att sammanfalla med firandet utav Jerusalemdagen, nämligen till minnet av Jerusalems befrielse 1967. För det var en världshistorisk händelse. Då kom det judiska folket tillbaka till hjärtat av sitt hemland. Alltså utan Jerusalem så är det finns inget hjärta i
Nej.
landet. Det skedde 1967 och det firar man varje år med oerhörd med dans och glädje och jubel. Och det kommer vi att göra och vi kommer att få också gå upp på Tempelberget och bli guidade runt där med världens underbaraste rabbin som alltså det kommer att vara så fascinerande det kan jag ta om, där han kommer att berätta om den platsen, den heligaste platsen på jorden. Och sedan så kommer vi att få se så många av de bibliska platserna och jag och även min son Johannes kommer att undervisa. Det är fler också som vi räknar med kommer att undervisa. Vi kommer att få träffa de här både soldaterna som har varit i Gaza och stridit. Vi räknar med att ha en grillparty med dem och vi vill träffa också de här som har överlevt i kibbutzerna runt Gaza. se vad det var som hände. Och så kommer jag se de bibliska platserna och få undervisning. Du känner till lite grann av det som har varit här när jag har talat och så. Det kommer att vara en mycket, mycket, en vecka som du inte kommer att glömma, det kan jag lova.
Jag ser verkligen fram emot detta. Jag bara fick det till mig så fort det var en Facebook-vän som skrev: Åh, har du sett att Lars Einarsson har börjat? Va? Och jag bara kände direkt, ja, det ska jag med på. Dels för att jag vill, alltså för att jag känner så starkt att jag vill, precis som du sa, komma dit och visa med min kropp att jag stödjer Israel och judarnas rätt till detta land. Men också för att det är ju 5 år sedan jag var där. Det kommer att bli nästa 5 år sedan jag var där. När det. Och det var ju så mycket av det du berättade, att jag hade så grunda kunskaper, mina bibelkunskaper var ju så grundade. Och så att jag har nog något minne av det. Men det var ju så mycket som inte, som bara gick mig förbi, därför att jag inte var grundad i det. Men nu när jag kan så mycket mer så ska det bli så fantastiskt roligt. För jaha, det är den berättelsen. Jag kanske inte kommer ihåg var i Gamla Testamentet det står, men jag kommer att komma ihåg att jag har läst om detta. Så jag tycker att det ska bli så fantastiskt.
Ja, det ska bli underbart. Det är en segerproklamation att åka genom det här landet mitt i den här striden man står i och träffa folket och precis som du säger med sin kropp bara vara där, ställa sig här och räknas för de som står på rätt sida. Det är fantastiskt. Så
Ja.
följ med om ni kan och lyssna på det här programmet. Jag lovar att ni kommer inte att bli besvikna.
Nej, det kommer att bli något helt fantastiskt. Ska vi även åka till Genesarets sjö eller?
Jajamän, vi kommer att göra det själv.
Ja, det var ju där jag
Ni...
träffade Jesus.
Ja,
Jag kan lägga länk till
amen.
den artikeln också om ni
Lev
har något
på.
mer som...
Ja,
Ja,
ni
nej, det
steg på
var ju...
fel båt.
Ja, precis. Det är en så rolig historia. Alltså, det var någon i kyrkan här om söndagen som sa... Ja, han sa till sin fru, ja, men har du inte hört henne berätta om det? Nej, jag vet bara att någon sa att hon kom på fel båt, men hur det, vad hade med saken att göra, det vet jag inte. Men det är sånt folk kommer ihåg. Jag tänkte ju då att jag
Berätta.
träffade Jesus på Genesarets sjö, alltså liksom riktigt. Men vad jag sen, och du vet, jag tog ju en selfie på mig själv, för jag kände att det här kommer att synas på mig, att här har det hänt någonting. Och så skickade jag ju den till Maria, min kollega, och hon bara, herregud Ingrid, har det hänt? Ja. Så jag tänker att nu, ja det är ju roligt att säga att jag träffade Jesus på Genesarets sjö, men vad jag tror nu egentligen hände, det var att jag uppfylldes av den helige ande. Att det var det som hände mig, att äntligen släppte jag in den helige ande och plötsligt förstod att, herregud, det här är ju sant. Och har jag berättat för dig att jag har börjat skriva på en ny bok som ska handla om hur jag kom till tro och vad som hände och vad jag tror om liksom Sverige och hur jag vill locka in andra i denna sköna gemenskap. Jag har skrivit några böcker förut och jag har alltid fått liksom till mig sådana snärtiga titlar. Från Sverige till Absurdistan och så. Och jag tänkte liksom såhär, gud, oj, jag är fiffig. Nu vet jag att det är inte alls jag som är fiffig, för det är Gud som ger det här till mig. För när jag i somras körde till Ängelholm, till mitt dop, sitter i bilen, så får jag plötsligt liksom såhär, din bok ska heta, men herregud, finns du på riktigt?
Ja, det är bra. Det är bra.
Och det är så roligt, för jag har ofta haft sådana upplevelser, men aldrig tänkt tanken att det är Gud som talar till mig. För det var inte bara det att jag fick titeln, utan jag såg allting framför mig, hur den skulle läggas upp och vad den ska handla om. Men jag tror, jag kanske inte är den enda människan i hela världen som får tilltal från Gud utan att begripa att jag var kristen. För det har hänt många gånger i mitt liv. Är det någonting att bygga på för att väcka Sverige, tror du?
Absolut, absolut. Vi ska be mycket för den boken, att den får väcka väldigt många. Och jag tror att du kommer att få ännu mer inspiration när du kommer till Israel den här gången.
Ja, absolut. Och på tal om Sverige och väckelse, det har ju kommit genom åren väldigt många profetior om att den stora väckelsen, den som vi då tror kommer leda fram till att Jesus kommer tillbaka, att den ska börja i Sverige. Många, många. Och nu, häromveckan, så var det bland annat en pastor från Kamerun som hade plötsligt hört Gud säga till honom, eller om det var i en dröm, jag kommer inte ihåg, men i alla fall så var det ju från Gud att det kommer en stor väckelse och den ska börja i Sverige, i Skandinavien. Och så berättade den här pastorn då att han, Skandinavien, vad är det för någonting? Han hade aldrig hört talas om detta. Så det är ju liksom ingenting han själv hittar på, utan det har ju kommit till honom och det har varit många, många fler. Vad beror detta på, Lars? Varför är det så många som får höra att väckelsen ska starta i Sverige? Kanske det mest avkristnade landet i hela världen.
I decided to do this video because these words are words which will shortly come to pass. These are words that will shortly come to pass. Wherever you are watching me, wherever you are, please pay attention to this video. And I urge you to watch till the end because there is something that is going to happen to these nations, and God Himself will be doing a tremendous thing. And the angel of the Lord took me. I myself have never heard of this word before. But when the angel of the Lord showed me, and then he wrote it on the seashore, and then the angel of the Lord wrote it down and then told me, he said, this is what will happen to these countries. And this was the word that the angel wrote. It took me. I was standing at the seashore and on the sand. The angels, mighty angels, the angel I know, he walked with me. And he wrote Scandinavian countries. So this is what will happen to the Scandinavian countries. I have never heard the word of Scandinavian. I've never heard it before. But that was what the angel wrote to me, Scandinavian countries. And then I asked the angel, what is Scandinavian countries? He told me, he said, you will Google search it, you will see. And I asked the angel, what is going to happen to these particular countries? And these were the countries the Lord told me, wherever you are watching, I want you to pay attention because God is about to do a tremendous happening. The first country the Lord told me when I typed the word Scandinavia, I had four countries, and probably sometimes going to deep further studies, there are six of them. But he told me, he mentioned this when I started praying, because today when he wrote it, he said, you go to search it. And then I woke up now from the vision. And then I type it, and then I see these countries. I see Sweden, I see Denmark, I see Norway, and Åland, Iceland. These four countries, there's going to be a tornado, a hurricane, like never before, that has never happened in the world. That has never happened. I said there's going to be a hurricane, a tornado explosion. A tornado explosion, a hurricane is going almost like a disaster. So and I was like, wow, God, is this a disaster? And he said to me, it's a hurricane of revival. A tornado of revival. He said, the revival that will take the whole world in surprise. The world revival will break forth from the Scandinavian countries. And when I Google search, I saw these four countries which I just missed to mention. And then I started praying. Now this time I'm up, and then I'm praying that from getting with the Holy Ghost, and the Holy Ghost ministering to me. And I begin to pray and say, okay, these four countries that you have shown me that there's going to be a hurricane, a tornado explosion of miracles, of signs, of wonders that has never happened before. And the angel of the Lord began to tell me, say, what you need to hear about the Azusa Street revival was not even a revival compared to what I want to break forth in the Scandinavian country. And then I began to pray and I said, Lord, okay, now in these four Scandinavian countries, I know you are God that does wonders and you are not the God of confusion. How is this going to happen? And he told me, he says Sweden is going to lift up the banner for the revival in the Scandinavian countries. He said it will begin and spread forth in Sweden. And then it will move to Denmark. It will move now to Norway. It will move to Åland, Iceland, Finland. And then from then, it will break forth in the whole Europe. And then it will move across America. It will move to Asia. And then it will move to Africa. It will move. So the Lord told me the revival in this Nordic country, this Scandinavian countries, Sweden, Denmark, Norway, Ireland, Iceland. These are the four countries I saw.
Ja, men det är ju det. Alltså enligt statistik så finns det inget mer avkristnat land än Sverige. Och det här är ju på något sätt, det är ju Gud alltså, för att det står att det är folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus.
Ja.
Det här ser vi gång på gång i Bibeln när det var som allra mörkast i Israel till exempel. Det var en kung som var mer ogudaktig än någon annan. Då dyker plötsligt Elia, profeten, upp för att vända hela folket tillbaka till Gud. Och beder till dess att de faller på sina knän och bekänner att Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Så att det har ju utmanat mig. Jag är ju född och uppvuxen i Sverige och har sett med smärta den här utvecklingen som har varit med vårt land. Och fick ju en kallelse att be för Sverige just med de orden som den här predikanten ifrån Kamerun fick. Det är väl den enda gången jag har hört någon direkt bokstavligen säga samma sak som jag också hörde i oktober 1977. Jag ska sända en väckelse som kommer att bli mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men det kommer bara att ske i samma utsträckning som ni ber, sa Herren också. Och det var därför jag gav mig själv till att jag bestämde mig för att det är vad jag kommer att ägna mig åt. Mm. Jag stod inför ett vägskäl och visste inte riktigt vad jag skulle välja att gå vidare med. Men det blev min kallelse. Och det där har jag ju kunnat tvivla på under åren. De första åren så var jag väldigt engagerad i det och så. Men sen så föll det liksom bort. Jag fick andra saker också. Jag tänkte att det kanske inte var rätt. Eller något som har hänt nu som gör att det är omöjligt. Men så fick jag en förnyelse av den här kallelsen då. Och nu är jag ju mer, vad ska jag säga, hungrig på att få se det här komma att bli en verklighet än vad jag någonsin har varit. Och de år som jag har kvar så vill jag kämpa för att bedja om den här väckelsen. Och det är klart det ska bli väldigt. Gud tar ju oftast det som är svårast då, för att visa vad det är som, vad han kan göra.
Mm.
Och Sverige är också känt som en sådant syndigt land på många sätt. Så att om Gud kan göra det med Sverige, så då är ju resten inte så svårt.
Nej, precis. Men det är väl också så, Lars. Jag tänker att Gud, dels vill han ta det som är svårast, men han har nog också fortfarande viss kärlek åt Sverige. För är det inte så att vi är det land som har skickat ut flest missionärer räknat per capita av alla?
Det är möjligt att du har rätt. Jag vet ju att de nordiska länderna har ju gjort det. Kan hända till och med att Norge eventuellt ligger för oss. Jag vet inte, men det skulle vara intressant faktiskt att ta reda på. Jag vet ju att när jag växte upp, en intressant berättelse som jag brukar nämna ibland, jag vet inte om du har hört den, men jag var en gång och tittade i min pappas bibliotek, han var ju pastor, och fick tag på en bok. Min bakgrund är inom Svenska Missionsförbundet, det finns inte längre, det heter numera Ekumenia, de har gått samman med metodister och en del så. Men i alla fall, jag fick tag på då, alltså Svenska Missionsförbundet, de bildades ju för att sprida mission i andra länder. Och då fick jag tag på en liten bok som heter Handbok för missionärer till Kongo. Och i den boken så stod det så här att vi har beslutat nu att inte någon missionär får ge sig av till Afrika utan att han har en spade och tillräckligt med virke till sin egen kista.
Så farligt var det.
De flesta kom aldrig ens fram till sin destination utan dog på vägen, och de ville försäkra sig om att de kunde få en värdig begravning, vad det nu än blev, det som blev deras slut. Och ändå stod ungdomarna på kö att få åka ut till Afrika med mission. Nu har ju andra varit mer framgångsrika, skulle jag vilja påstå, än vad Svenska Missionsförbundet har varit. Pingströrelsen till exempel har ju startat den största pingströrelsen i hela världen. Det var två pingstmissionärer från Sverige. Gunnar Berg, och vad heter de nu? Gustav Wingren och Gunnar Berg tror jag de hette. Som ber ett litet bönemöte i en källare och Gud säger åk till Para. Vad är det för någonting? De fick gå till stadsbiblioteket och titta, finns det någon plats som heter Para? Jo, det är möjligt. I Amazonas djungel finns det en plats som heter Para. Så de beger sig av på enkelbiljett. Och Gud säger till dem också exakt vilket datum de skulle ta båten ifrån New York. De tar reda på att det finns ingen båt som går då till Brasilien. Nej, men vi åker ändå. Och då visar det sig att en båt hade fått problem, blev kvar i hamnen och åker just den dagen de hade fått från Gud. Så åker de, kommer dit till Pará och är bland myggen där i djunglerna och startar det som sedan blir idag världens största pingströrelse. Det är bara ett exempel, det finns andra. Så den här, vi har sått ut evangelium till andra länder och det är klart det finns andliga lagar som kan också träda in att det som man ger det får man tillbaka och det kanske är dags för Gud nu att komma i vårt mörker i detta Absurdistan. För att nej, jag bara säger varsågod.
Nej, men jag tänker också att jag tror att det är dags för svenskarna att förstå att det finns en anledning till att vi är så ensamma och så olyckliga och har så dålig tro på framtiden, att vi inte håller ihop, att vi inte skaffar barn. Det finns en anledning till allt detta och det är att vi har tappat bort Gud. För människor, det här kom jag ju fram till långt innan jag blev kristen, att människor måste ha någonting att tro på, en högre makt, en mening med deras liv och sådär. Så jag ville att alla svenskar skulle bli kristna, för att jag trodde inte själv att jag behövde det, för att jag klarade mig ju rätt bra ändå liksom. Ja, så fick jag ju annat. Men vad säger du om detta? Kan det vara någonting i det här att folk, kan svenskarna, tror du, omfamna tanken på att det är Gud som gör, det är frånvaron av Gud som gör dem så olyckliga?
Det står ju i Bibeln att den som överbevisar om synd är den helige ande. Så när den helige ande kommer över ett folk, alltså då kan det bli det här uppvaknandet att man plötsligen ser det som du talar om. Därför i oss själva så liksom vi irrar där och förstår inte vad det är som har gått fel. Men när Gud kan uppenbara det genom att Guds ande får komma över ett folk, så då kommer det att leda till den här, du vet, det är som den förlorade sonen, berättelsen du känner till i Lukas 15. Han försvann hemifrån och skulle ha lajban och hamnar, pengarna tar slut, så han hamnar till slut bland svinen. Och där så klickar det till i huvudet för honom liksom. Men det ska jag inte vara. Jag har ju det bättre till och med om jag blir en dräng hemma hos pappa än vad jag har det nu. Så nu tänker jag gå tillbaka hem. Den tanken, det var ju alltså det uppvaknandet som behöver ske också i Sverige, liksom att vi har hamnat här. Jag tycker det är så väldigt bra om din titel, den kom säkert från Gud, i Absurdistan. Men det krävs ju, liksom, precis som den förlorade sonen plötsligt såg, jag har inte ens vettig mat att äta, så här ska inte jag leva. Det här är fel, jag måste vända tillbaka därifrån jag kom. Så kommer också, tror jag, att det här uppvaknandet att ske, där vi förstår hur illa vi har fått det, därför att vi vill gå vår egen väg, precis som den förlorade sonen. Vi vill inte ha med Gud att göra. Det var något gammalt som vi vill göra oss av med och vi slängde ut barnet med badvattnet som man brukar säga. Det fanns en del som inte var så bra, men det där med Gud skulle vi ju aldrig ha gjort oss av med, för det var det sämsta Sverige har kunnat göra. Och
Men
därför
var det egentligen svenska folket som liksom började tänka att vi behöver inte Gud, nu har vi välfärdsstaten? Eller var det som jag tror och som Per-Evert beskriver bra i sin bok om hur Socialdemokraterna medvetet tog över Svenska kyrkan, avkristnade den och dessutom jobbade hårt för att alla svenskar skulle se det som löjligt att vara kristen. Alltså det är någonting för svaga människor, de som behöver en krycka. Och så tror jag att väldigt många svenskar tror idag, att ja, men det är för svaga människor.
Ja, du vet, när jag växte upp som pastorspojk, okay, och mina kompisar de hånade mig och sa det att stor och stark gå till folkets park, liten och klen gå till frälsningsarmén. Det var man alltså, det, så där var jag i utbildningen på skolan. Det är okej, men alltså det här måste vi förstå att det var ett misstag. Och visst är det så att det var socialdemokratin som fattade ett väldigt medvetet beslut att göra sig av med Gud. Därför så bildade man partiet på den absolut allra heligaste timmen på hela året i Sverige. Långfredagen bildades det socialdemokratiska arbetarpartiet.
Det
Då man
visste inte
inte
jag.
säger det, men det berättar väl Per Evert om i
Det
sin
gör han
bok. Så
säkert, det gör han säkert. Men det är första gången det verkligen går upp för mig att det var så.
det var när man skulle starta det socialdemokratiska arbetarpartiet, konstituera sig som en organisation, så valde man att göra det på just den dagen då man firade Jesu död på Golgata, som var den heligaste timmen på hela året. Då samlades man för att säga att vi ska göra oss av med korset, kronan och penningpungen, va? Eller det var de här
Ja, just
tre fyra
det.
deklarerade. Och sen så småningom så valde man att istället för som man gjorde i Sovjetunionen att gå i total konfrontation, så hoppade man i säng istället och tog över. Det var ju någon som frågade Hjalmar Branting, men vad ska vi göra med de kristna då? Ska vi förbjuda kristendomen? Och Hjalmar Branting svarade, aldrig i livet, här ska vi inte ha några martyrer, vi ska bara ignorera dem.
Ja, man kan säga mycket om de där sossarna, men har varit smarta i att få det som de ville ha det. Nu ser vi katastrofen det har lett till. Men precis som du nämner Sovjetunionen där man förbjöd allting som är förbjudet, det blir ju liksom ett folkligt, det vill man ju gå med i. Va? Om staten inte vill att jag ska... Så att det där levde ju kristendomen hela tiden under ytan. Och så fort Sovjetunionen upplöstes så bara stack ju kyrkan upp igen och nu är de ett väldigt kristet land. Medan här då har man liksom, som du säger, man hoppade i säng och man tog över, man gjorde det bara löjligt. Och det tror jag tror att väldigt många svenskar lider av detta. Jag tror att många svenskar kanske skulle vilja, som sitter där ensamma och tänker så, ja men kanske man skulle gå på en gudstjänst, där kanske kunde få lite vänner där. Nej usch vad löjligt, nej gud vad löjligt, tänk om någon ser mig. Och det tror jag är det största hindret, inte det att inte folk kan tänka sig att Gud finns, utan att de skulle framstå som löjliga.
Men det måste finnas en väg i det här och vi ska kämpa för det, Ingrid.
Ja det ska vi definitivt
Det ska
göra.
vi göra.
Innan vi avslutar det här, vilket vi ska göra alldeles strax, kan inte du bara be en bön för Sverige så att vi tillsammans kan känna att vi hjälper Sverige?
Amen. Käre himmelske far, vi tackar dig för det land som du gav till oss i Sverige. Du gav oss din symbol i vår flagga. Vi har varit ett av de mest gudfruktiga länderna i världen, men vi har vänt dig ryggen och vi är så ledsna för det. Vi ber att du ska hjälpa oss att komma tillbaka till dig igen på riktigt, på ett rätt sätt, Herre. Och jag ber att du ska använda varenda en som lyssnar till det här programmet. Du ska välsigna Ingrid och hennes kamrat här med det de gör på den här kanalen till att föra ut budskapet om dig, om sanningen, om det som är rätt, Herre. Och vi ber att det ska ske ett uppvaknande, samma uppvaknande som kom till den förlorade sonen vid svinstian. han förstod, här ska inte jag vara. Herre, att vi får resa oss upp när du kallar på oss att komma tillbaka hem igen till dig. Vi är ett kristet land och vi ska komma tillbaka igen till att vara det. Vi ber att du ska hjälpa oss, Herre. Led oss. Kom till oss. Jag ber för varenda en som lyssnar, som kanske inte har bett till dig hela sitt liv, eller det var väldigt länge sedan. Hjälp dem att hitta den där boken som du har skrivit och hitta vägen till dig och ett meningsfullt liv i gemenskap med dig. För livet, evigt liv, det är att lära känna dig och den du har sänt, Jesus Kristus. Det ber vi om. Jesu välsignade namn. Amen.
Amen. Tack för det, Lars. Tack för den här intervjun. Tack för boken du har skrivit. Tack för resan som du arrangerar. Tack för allting. Och Gud välsigna dig.
Ja, men Gud
välsigna dig. Och Gud välsigna er, alla tittare och lyssnare. Hej då! Ja.